Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Actionable Gamification Beyond Points. Badges and Leaderboards är Yu Kai Shus fackbok om hur spelifiering kan användas för att forma mer engagerande produkter, arbetsplatser, utbildningar och kundrelationer. Boken hör hemma i skärningen mellan design, beteendepsykologi, affärsutveckling och användarupplevelse. Dess huvudsyfte är att flytta fokus från enkla belöningssystem som poäng, märken och topplistor, till de mänskliga motiv som gör att människor vill börja, fortsätta och återvända till en aktivitet. Shu presenterar sin egen modell, Octalysis, som delar in motivation i 8 så kallade kärndrivkrafter. Modellen används både för att analysera befintliga upplevelser och för att utforma nya. Boken argumenterar inte för att alla tjänster ska göras till spel. Istället visar den hur spelmekanik kan få mening först när den passar användarens situation, mål och känslor. Därmed blir boken en praktiskt orienterad introduktion till mänskligt fokuserad design där funktion och effektivitet behöver kombineras med långsiktigt engagemang. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Octalysis ger ett språk för 8 olika former av motivation. Bokens centrala verktyg är Octalysis, en ram som beskriver 8 kärndrivkrafter bakom mänskligt handlande. De är större mening och kallelse, utveckling och prestation. Kreativt inflytande och återkoppling, ägande och besittning, social påverkan och samhörighet, knapphet och otålighet, oförutsägbarhet och nyfikenhet, samt förlust och undvikande. Shus poäng är att en tjänst sällan blir engagerande därför att den innehåller ett enskilt spelelement. Den blir engagerande när dess utformning svarar mot ett eller flera faktiska motiv hos användaren. En profilindikator kan exempelvis fungera därför att den synliggör framsteg och en oavslutad uppgift, inte bara därför att den är grafiskt tilltalande. Ramverket hjälper därför designer att ställa mer precisa frågor. Vilken känsla ska få någon att återvända? Vilket beteende ska underlättas? Och vilken drivkraft riskerar att överutnyttjas? Octalysis är inte en exakt vetenskaplig mätmodell som automatiskt ger rätt design. Dess värde ligger snarare i att göra motivationsantaganden synliga, jämförbara och möjliga att pröva. Det ger ett gemensamt språk för produktteam, marknadsförare och verksamhetsansvariga som annars lätt reducerar engagemang till klick, tid i tjänsten eller utdelade belöningar. För det andra, poäng, märken och topplistor är verktyg, inte en motivationsstrategi. Titeln riktar sig mot den förenklade idé att spelifiering främst betyder poäng, märken och topplistor. Shu avfärdar inte dessa mekaniker, men behandlar dem som sekundära verktyg. Poäng kan göra framsteg synliga, märken kan markera en prestation och topplistor kan skapa jämförelse. Men om användaren inte bryr sig om vad som mätts eller saknar möjlighet att påverka resultatet, blir systemen snabbt dekorativa eller irriterande. En topplista kan till exempel sporra en liten grupp som redan ligger nära toppen, medan den får majoriteten att känna att loppet är avgjort. Då motverkar mekaniken sitt syfte. Boken betonar därför sammanhang, tidpunkt och målgrupp. Samma poängsystem kan fungera i en introduktionsfas, där användaren behöver vägledning. Men vara svagt på längre sikt om det inte följs av mer autonomi, kompetens eller social mening. Detta synsätt är särskilt relevant för digitala tjänster i Sverige, där användare ofta förväntar sig tydlighet och saklig nytta snarare än påträngande belöningsdesign. Shus analys leder till en enkel men krävande princip. Börja med varför människor ska vilja delta och välj först därefter mekaniker som förstärker det motivet. Att kopiera ytliga spelelement utan denna analys är inte mänskligt fokuserad design. För det tredje, mänskligt fokuserad design kompletterar funktion och effektivitet. Shu ställer mänskligt fokuserad design mot ett mer traditionellt, funktionsfokuserat synsätt. Funktionsfokuserad design frågar främst om en uppgift kan utföras snabbt, korrekt och utan friktion. Det är nödvändigt, men enligt boken otillräckligt när en aktivitet kräver återkommande frivilligt deltagande. Människor använder inte bara system för att nå ett resultat. De reagerar också på känslor av mening, status, kontroll, tillhörighet, nyfikenhet och trygghet. En välfungerande utbildningsplattform behöver därför mer än tydliga instruktioner och korrekt innehåll. Den behöver hjälpa deltagaren att förstå framsteg, få återkoppling och känna att nästa steg är möjligt. Samtidigt innebär mänskligt fokus inte att varje process ska göras mer underhållande. I vård, offentlig service eller arbetsmiljö kan för mycket tävling eller osäkerhet skapa stress och minska förtroendet. Designern måste bedöma vilket beteende som är önskvärt, vilka konsekvenser det får och om användaren har ett verkligt val. Boken bidrar här med ett perspektiv som förenar användarupplevelse med verksamhetsmål utan att låtsas att de alltid sammanfaller. Ett system kan öka aktivitet på kort sikt och ändå vara dåligt utformat om det gör människor beroende av yttre belöningar eller driver dem mot fel typ av beteende. Därför måste engagemang bedömas kvalitativt, inte bara räknas. För det fjärde, vit- och svartspelifiering belyser etik och hållbarhet i engagemang. En viktig distinktion i actionable gamification är skillnaden mellan vit- och svartspelifiering. Vit spelifiering bygger på drivkrafter som större mening, utveckling, kreativitet, ägande och samhörighet. Den tenderar att ge en känsla av kontroll, kompetens eller positiv anknytning. Svartspelifiering använder i högre grad knapphet, oförutsägbarhet och rädsla för förlust. Sådana mekaniker kan vara effektiva eftersom människor reagerar starkt på begränsade möjligheter, oväntade utfall och risken att missa något. Men de kan också skapa press, irritation eller kortsiktigt beroende. Sho beskriver inte svartspelifiering som förbjuden. Istället visar han att den kräver medvetenhet om kostnaden, tidsbegränsade erbjudanden, påminnelser om att en serie snart bryts eller slumpmässiga belöningar kan driva aktivitet. Men kan samtidigt försvaga användarens tillit om de upplevs som manipulation. För organisationer är detta en fråga om mer än etik i snäv mening. Ett system som ständigt kräver uppmärksamhet kan skapa höga aktivitetsmått men låg lojalitet. Bokens ramverk uppmuntrar därför designern att väga kortsiktiga resultat mot relationens kvalitet över tid. Den är särskilt användbar när spelifiering används i arbete, lärande eller samhällstjänster, där deltagande inte bör bygga på konstant oro eller socialt tryck. Hållbart engagemang förutsätter att mekanikerna också respekterar användarens välbefinnande. Slutligen, designprocessen måste koppla motivation till beteenden och affärsmål. Boken skiljer sig från rena idékataloger genom att koppla spelifiering till en designprocess. Sho framhåller att man först måste definiera vilka personer systemet riktar sig till, vilket konkret beteende som ska förändras och varför det beteendet har värde. Först därefter går det att välja drivkrafter och speltekniker. Om målet är att fler ska slutföra en introduktion kan synliga delmål och snabb återkoppling vara relevanta. Om målet är långsiktig kunskapsdelning kan social samhörighet, erkännande och möjlighet att bidra vara viktigare än tävling. Denna ordning minskar risken att ett team börjar med en populär mekanik och sedan försöker hitta ett problem åt den. Sho behandlar också upplevelsen som något som förändras över tid. Nybörjaren kan behöva tydlig struktur och enkla första vinster, medan en erfaren användare ofta behöver större frihet, variation och möjlighet att påverka. Det innebär att en effektiv spelifierad tjänst inte enbart består av en lanseringskampanj. Den behöver följa användarens resa och justeras när motivationen skiftar. Ramverket ger inte färdiga svar om exakt vilka resultat en viss mekanik kommer att ge, men det gör sambandet mellan designval, mänskliga motiv och verksamhetens mål mer genomtänkt. Där ligger bokens praktiska styrka. Den erbjuder en metod för att resonera och testa snarare än en lista med universallösningar. Sammanfattningsvis. Actionable gamification passar främst produktdesigners, UX-specialister, marknadsförare, utbildningsansvariga, chefer och entreprenörer som behöver förstå varför människor deltar, lär sig eller återkommer. Den är också relevant för den som arbetar med digital offentlig service, medlemskap eller interna förändringsprogram. Där engagemang ofta är ett viktigare problem än själva funktionen. Läsaren får inte en enkel mall som garanterar resultat. Däremot får läsaren ett ovanligt tydligt sätt att analysera vilka motiv en upplevelse redan aktiverar och vilka den förbiser. Det praktiska värdet ligger i att Octalysis kan användas som underlag för designkritik, workshops och prioriteringar innan ett team bygger belöningssystem som saknar tydligt syfte. Intellektuellt hjälper boken också läsaren sig att se att motivation inte är en enhetlig resurs. Mening, prestation, socialt erkännande, ägande, nyfikenhet och rädsla för förlust kan skapa helt olika typer av deltagande. Jämfört med många böcker om spelifiering utmärker den sig genom att inte stanna vid exempel på poäng, märken och tävlingar. Den erbjuder en sammanhängande vokabulär för mekanismerna bakom sådana grepp och inkluderar deras etiska och långsiktiga konsekvenser. Bokens bredd kan göra den informationsrik, särskilt för nybörjare, men just dess systematiska ram gör den användbar även som uppslagsverk. Den som vill utforma engagemang med större precision och kritiskt granska när spelmekanik faktiskt hjälper har god anledning att läsa den. Om du vill stödja Yukaishou, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!